Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej allihopa och välkomna till Resor med Vagabond som är Vagabonds podcast. Att läsa, det kan ju vara som att resa i stort sett, i tanken, i fantasin. Det spelar ju faktiskt ingen roll om det är en skönlitterär berättelse, en biografi över någon spännande person som kanske har gjort en spännande resa, eller ett reportage i bokform. Poängen är att man känner sig förflyttad in i bokens värld, till en annan tid kanske, ett annat liv och framförallt en annan plats. Och handlar böcker om att resa eller utspela sig på igenkännbara geografiska platser, verkliga sådana, så blir ju känslan av att man reser fast man ligger hemma i soffan och läser extra stark. Dessutom, får vi inte glömma, så finns det ju också många filmer som tar oss med ut i världen, till platser som vi kanske redan besökt och känner oss tillbaka förflyttade till när vi tittar. Eller till platser som vi längtar till och en dag kommer att besöka och som filmen kan få oss att längta lite extra till. Så har det varit i många fall, när det gäller många filmer, för min egen del. Eller kanske aldrig besöka. Ibland kan det ju faktiskt räcka med en bok eller en film för att man ska uppleva en plats och så kan man känna att det räcker så. Mount Everests topp, det är en sån plats för min del. Jag är enormt fascinerad av bergsbestigningsfilmer men skulle aldrig drömma om att bege mig dit upp. Därför ska vi idag prata om böcker och filmer som tar oss med ut i världen. Och vid min sida idag så har jag Vagabonds webbredaktör Helle Kickerpo.
Hej!
Hej! Kul att du är här. Du ska ge dina boktips och dina filmtips och jag ska ge mina dito. Och du är lite bättre på film och jag är lite bättre på böcker vi kommer fram till här innan vi spelade in.
Ja, precis.
Ja, så då får vi se om det är så. Men jag tänkte faktiskt köra igång då, helt enkelt.
Ja.
Mm. Så får vi se vad du, om det är någonting som du har läst eller någonting som du blir sugen på att läsa bland mina tips.
Säkert.
Vi hoppas det. Jag tänkte börja med en bok av Amitav Ghosh. Amitav Ghosh är en indier som numera bor i Brooklyn i New York. Och han kommer ursprungligen från Calcutta. Och han var en av de indiska författare i min generation, det vill säga födda i början av 60-talet, som slog igenom på 80, kanske framförallt 90-talet. De skriver på engelska, de är ganska kosmopolitiska, de har liksom skriver ganska episkt och liksom ofta romaner som spänner över stora tidsperspektiv och så. Man tänker kanske framförallt också på Salman Rushdie som skrev Midnattsbarnen på 80-talet som var en sån bok som spänner över flera generationer och är både magisk på ett sätt, orealistisk, magisk, tar in magi och samtidigt superrealistisk när det gäller liksom, håller sig väldigt, för, liksom, väldigt troget till miljöer och kanske verkliga händelser och så samtidigt som man lägger in magin. Och det gör också Amitav Ghosh i den här boken som heter Öarna som kom för 2 år sedan på engelska och nu i år har kommit på svenska. Tack vare ett litet förlag i Lund som heter Palaver Press som har tagit sig an att översätta Amitav Ghosh. Och han har varit stor kan man säga, global författare i den engelskspråkiga världen nu i gott och väl 25 år. Så det är verkligen på tiden att han nu för första gången på allvar i alla fall kommer till Sverige på svenska. Och den här boken, varför ska man läsa den? Jo, den handlar ju om en värld där allt inte står riktigt rätt till. Och det är ju någonting vi kan känna igen denna vår, det vi spelar in, att allt inte står riktigt rätt till. Minst sagt. I den här boken så kan man se att naturen gör uppror. Det handlar alltså framförallt om klimatförändringarna. Djurarter utplånas och människor migrerar och de flesta väljer ändå att förneka nödläget och köra på som om ingenting hänt. Rör inte min välfärd, semesterflygresa och bensintörstiga stadsjeep. Och det här har gjort Amitav Ghosh väldigt upprörd. Och nu låter det som att han har skrivit en väldigt snusförnuftig, duktig bok om liksom hur vi borde uppträda. Men absolut inte, det här är en skönlitterär berättelse. Jättespännande om en boksamlare så precis som han själv bor i Brooklyn men kommer från Calcutta, som ger sig ut i Sundarban som är världens största floddelta, skithäftigt, som mellan på gränsen mellan Bangladesh och Indien.
Okay.
Det är tre floder, bland annat Brahmaputra och Ganges, som möts. Så en tredje flod som bildar det här floddeltat. Det finns för övrigt en bonustips. En dokumentärserie på SVT Play just nu, kunskapskanalen SVT Play, som handlar om Brahmaputra. Som börjar upp i Tibet och tar sig genom Himalaya och ända ner till det här deltat. Om man vill få en naturvetenskaplig bakgrund till den här boken.
Okej,
okay. Ja,
så det är inte en torr klimatbok?
Nej, verkligen inte. Och den här mannen, det handlar om en gammal... Jag ska inte berätta för mycket om det, men det handlar om en gammal myt från 1600-talet om en ormgudinna som har skickat en förbannelse mot en köpman som har överskridit, kan man säga, gränsen för vad människan egentligen får göra liksom, gentemot naturen. Och han flyr så småningom. Och så finns det den här historien då, parallellt då, med nutiden. Och den utspelar sig med den här bokhandlaren som åker från Calcutta. Han åker till Venedig och han åker till Los Angeles. Och utanför Los Angeles så brinner skogarna och i Venedig är det översvämningar. Och det är också i Sundarban, det här floddeltat i Indien, Bangladesh då. Så det är jättespännande faktiskt, får jag säga.
Ja, men jag känner, ja, som du säger, med den här våren som är och
ja,
med klimatdebatten som är, så är det ju sjukt intressant.
Jag tror att det är en bok som kommer helt rätt i tiden. Han hade ingen tanke på det när han skrev den här förstås. Men den slår an någonting väldigt centralt. Även om det inte är epidemier som han i första hand skriver. Men han skriver om någon sorts undantagstillstånd i världen. Och om en värld där människan har påverkat lite för mycket.
Mm.
Och nu efter tankens kranka blekhet. Nu vi borde kanske stanna upp och fundera på vad vi har gjort. Men en spännande bok med magi och realism. Och jättespännande personporträtt och ett driv som en deckare nästan. Det tror man kanske inte när man berättar det här. Men den har ett driv som, det är ganska många böcker som jag liksom kämpar mig igenom för att jag tycker att jag måste läsa dem. Den här boken skulle jag skriva om. Och då kan man tycka att då borde jag verkligen ha kämpat mig igenom den. Verkligen oavsett. Men det behövde jag inte. Jag behövde inte kämpa. Utan jag bara längtade tillbaka till den. Det var en sån där bok som jag la ifrån med den. Och gjorde någonting med barnen, bara så där, ursäkta, jag måste gå ifrån en stund. Sådär. Jag ville bara tillbaka till den. Så, Öarna av Amitav Ghosh.
Check på den.
Ja, nu går vi vidare till en bok som kom för ungefär 2700 år sedan. Den är lite äldre, den andra som jag pratade om kom alldeles nyss. Och då tänker jag på Odysseen av Homeros.
Mm-hmm.
Och det låter kanske också som en sån här bok som man liksom av duktighetsskäl ska läsa bara för att man läser litteraturhistoria.
Japp.
Ja,
det har jag gjort.
Ja, och då får man väl läsa utdrag ur den, ja, antar jag. Det fick du också.
Ja, men precis.
Ja. Vad tyckte du om den då, de utdragen du läste?
Ja, men jag tragglade igenom den.
Ja.
Men också för att man visste att det var så mycket annat sån här gammalt man skulle läsa innan. Så bara, så, ja.
Ja, men precis. Det finns ju många gamla böcker från antiken som inte är så lätta att läsa. Jag har försökt mig på Den gudomliga komedin av Dante Alighieri.
Mm, den tyckte jag mer om.
Du tyckte mer om den, ja, det ser jag. Jag tycker det är en sån spännande idé att man går ner i ringar i helvetet och sådär och sen kommer upp på Skärsältsberget och sen upp till himlen. Men jag tyckte det var oerhört tung att ta sig igenom.
Ja, okej.
Okay. Ja, men det är olika där. Men den här Homeros då, den tar jag med här för att det här är ju en podd som handlar om böcker och filmer som ska inspirera till resor. Och det gör verkligen Odysseen, tycker jag. Och jag läste den faktiskt när jag öluffade i Grekland på 90-talet. Och läste den liksom bokstavligt talat sittande, gungande på däck över Egeiska havet med de här bergiga drakryggsliknande öarna som tornade upp sig en efter en framför båten. Och inser när jag läser då att i texten så beskriver Homeros landskapet som Odysseus åker igenom på exakt likadant sätt. Det stämde så väl överens med vad jag såg och vad som stod i boken.
Ah, okay.
2700 år tidigare. Det var så häftig känsla.
Jag tror att det är grejen att jag inte varit i Grekland.
Det kan vara en förklaring.
Ja, precis. Och att jag bara läste avsnitt på litteraturvetenskapen i en så här, grå byggnad.
Ja, precis. Ja, då, den ska läsas gungande på däck på Egeiska havet. Det är mitt tips. Det är mitt tips. Eller i... För närvarande, om man vill läsa den just nu så får man ju läsa den i soffan hemma. Och det kan gå bra det med. Man kanske kan slå på lite grekisk musik och slå på några grekiska bilder på datorn kanske för att få komma i stämning. Men det är en väldigt häftig, och det är också en reseskildring väldigt mycket. Men det är helt och hållet en resa. Han reser hela tiden och det är också som gör att det finns ett driv i den här. Trots att den är skriven på ett gammaldags versmått som heter hexameter. Men man kommer in i den här hexametern, tycker jag. Det är liksom, det är en rytm, det är en rytm, speciell rytm. Som är väldigt häftig. Och så lär man sig saker som kanske folk refererar till när de skriver artiklar och säger som, det är som att mellan Skylla och Karybdis. Ja, vad menar de då? Jo, det står i den här boken. Det är två monster. Ett som liksom suger in henne i underjorden med vattenvirvlar. Och ett som har flera huvuden och är som en, liksom en sån här... Ja, ett monster med flera huvuden som en dinosaurie fast med flera halsar som äter upp dem. Och, det gäller, och den finns på varsin sida om ett sund. Det gäller att styra i mitten så att man inte drabbas av varken den ena eller den andra.
Okej. Okay. Ja, nej men precis.
Det kan man bra veta.
Ja.
Eller att inte lockas av sirenernas sång.
Ja, den vet man ju.
Den känner man till. Ja. Det är här också. Och vad gör de där? Jo, de binder ju fast sig själva i masten på båten och sätter väl för örpluggar för öronen också så de inte ska höra. För det är så lockande, man vill bara dit. Och då går det illa om man tar sig dit. Okej, vi avslutar med ett citat från Homeros, Odysseen. Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt. Så är det.
Ja, men jag blev också lite...
Ja, det är det.
Kanske ska ta mig an den helt.
Ja. Okej, jag fortsätter med mina böcker. Och då tänker jag på en... svensk journalist och resenär som fick en egen bok här om året. Hon heter Ester Blenda Nordström. Den boken som kom här om året heter Ett jävla solsken, en biografi om Ester Blenda Nordström. Och författaren heter Fatima Bremmer och det är en fantastiskt välresearchad och väldigt välskriven bok om hennes liv som inte alltid var så lyckligt men väldigt spännande. Hon vallraffade på en bondgård för att berätta hur illa piger behandlades på den tiden, tidigt 1900-tal i Sverige. Och sen framförallt så reste hon. Hon reste till Sydamerika, hon reste över tvärs över amerikanska kontinenten, hon reste till Kamchatka upp i Sibirien. Hon reste till Japan, hon reste till massa ställen. Men det finns också en bok med hennes egna texter som heter Amerikanskt, som emigrant till Amerika från 1923. Som finns i en relativt, inte lika ny utgåva, men ganska ny utgåva. Som är väldigt bra att läsa. Hon var tuff helt enkelt. Hon var väldigt tuff. Hon, bland annat så åkte hon låg på hjulparen under tågen. Hon hade fått tips om det var ett sätt att åka gratis. Och så låg hon där med fara för sitt eget liv. Liksom minsta lilla stöt hade hon bara kunnat farit av och blivit krossad. Men vad gör man inte får spara pengar, var budgetresenär.
Nej, är det som när man åkte mellan tunnelbanavagnarna i Stockholm?
Ja, det är väl ungefär farlighetsgraden tror jag påminner om det. Det är liksom kanske 50-50 att man överlever. Men Ester Blenda överlevde. Och det är jättespännande. Och den ska man läsa, eller de två böckerna, Amerikanskt och Ett jävla solsken. Okej, vi fortsätter med en annan kvinnlig resenär som jag är väldigt förtjust i. Jag har inspirerat mig väldigt mycket. Och det är kanske, man skulle kunna kalla henne för Sveriges Jack Kerouac.
Mm-hmm.
Jag tänker på Birgitta Stenberg som gick bort här om året. Hon var ju liksom, hon tillhörde den här generationen födda på 30-talet tror jag, som liksom var luffade runt i Europa framförallt då, på 50-talet. Och var ung och vild och galen och äventyrslysten och... Ja, liksom sugen på livet liksom, allt vad livet har att erbjuda. Och hon liftar ner till Paris och lever liksom bohemliv med massa svenska poeter och författare och andra och fransmän och så också i Paris. Innehåller en del sex, inte jättemycket men en del, kan ju kanske locka några. Hon är bisexuell, så det är på alla sätt. Men framförallt innehåller det liksom en känsla av livslust, liksom en känsla att man vill leva och vara här och nu och upptäcka världen. Så som också Jack Kerouacs På drift gör, tycker jag. Den är väldigt pojkig. Den här är då, kan man väl säga, en liten i kontrast till hans bok, men ändå väldigt lika på något sätt. Jag tror de tänker väldigt lika.
Men jag har hört talas om henne, alltså vid namn bara. Jag har aldrig läst.
Nej.
Och jag undrar varför. Alltså jag är ju ändå intresserad av Paris.
Och det här är verkligen böcker för dig, tror jag. Jag tror du skulle älska dem. Det är som att känna liksom en annan generation tala till en. Liksom, ja. Att precis så där kan ju, skulle det vara nu, fast det är ändå annorlunda. De böcker jag tänker på som man ska läsa för att få uppleva allt det här, det är två böcker. En som heter Kärlek i Europa. Mm. Och den kom 1981. Så hon har skrivit den alltså gott och väl 25 år efter att hon upplevde allt det här. Sen gav hon ut en bok ännu senare som heter Alla vilda. Alla vilda. Den kom 2004. På ålderns höst, så att säga, skrev hon den.
Vet du vilka hon menar, alla vilda?
Nej, jag tror hon menar sig själv och sina kamrater på resande fot. Hon älskade ju att lifta. Jag vet att du heller älskar att lifta.
Yep.
Så där är också någonting att fascineras av och läsa hur hon lyftade ner i Europa.
Ja, men det här blir jag jättepepp på.
Ja, en lifterska helt enkelt. Birgitta Stenbergs böcker, det är ju en exempel på böcker som man inte nödvändigtvis måste köpa. Eller det finns ju på biblioteket.
Mm.
Finns och hitta där. Vilket gör praktiskt, eller det gör med alla böcker vi tipsar om här. Nu tänkte jag ge mig upp i luften en del. Att flyga är ju, har ju blivit lite så här skambelagt på sistone på grund av klimateffekten. Men att läsa om flygturer släpper ju inte ut någon koldioxid, nämnvärt i alla fall. Och då tänker jag på en från flygets barndom, en av de kanske häftigaste flygarna och häftigaste författarna, den kombinationen. Han var fransman och hette Antoine de Saint-Exupéry. Mm. Hoppas jag uttalar det franska någorlunda rätt. Antoine de Saint-Exupéry. Han har skrivit många böcker, men två böcker jag vill prata om är Kamrater på en irrande planet, som kom på svenska redan 1939. Och en som heter Lille prinsen och kom på svenska 52. Kamrater på irrande planet är en vuxenbok och Lille prinsen är en barnbok. Tecknad, okay. Illustrerad barnbok. Men båda handlar lite grann om samma sak.
Ja, med Lilla prinsen.
Ja,
ja, men nu, jag har sett den i bokaffärerna.
Det är en sån kultbok som trycks om, säkert trycks i tiotals miljoner exemplar världen över. Trycks om igen. Men om vi börjar med hans upplevelser, vad han gjorde då, att han flög ju post bland annat. Han flög post över Medelhavet från Frankrike till Nordafrika över Medelhavet och i Nordafrika, och han flög även post i Sydamerika över Anderna från Argentina till Chile. Och liksom, de flög ju så lågt på den tiden, så då gällde, man kom fram till bergskedjan, så hade han ju med flygplanet då, bergskedjan framför sig. Då gällde det att stiga, men inte för mycket, för det fanns ju liksom inte luft, syrgas och luft och sånt där, alltså tryckkabin. Utan att hitta någon dal han kunde flyga igenom. Så här, väldigt äventyrligt.
Wow.
Och när han flög över Medelhavet ner till Nordafrika då, så flög han ofta bara på så där, typ 5-10 meters höjd. Under molnen ofta när det var oväder då. Och då kunde det ibland vara så där att plötsligt så tornade ett ilsket regnmoln upp sig. Så skriver han så här: jag gick ner till 20 meter. Regnet piskade mot vindrutan och havet rykte. Och jag fick anstränga mig våldsamt för att se någonting och inte kollidera med en fartygsmast. Och så tänder han en gitan, sån här fransk svart tobakscigarett, och så blåser han lite på sin gitan och så puffar lite extra på gasreglaget för att planen ska lyfta lite till, och så fortsätter han. Så ja, det är en annan sorts flygande, kan man väl säga, som vi flyger idag.
Ja, som är så här, sätter sig i Stockholm och ser ingenting. Så
nej. Nej, precis. Det här var ju mer som att, vad ska man säga, vandra i fjällen.
Ja.
När det, om vädret kan växla sådär. Ja, och han är framförallt, han är inte bara en flygare som liksom lyckas teckna ner sina häftiga äventyr, utan han är också en väldigt bra författare. Han är väldigt existentiell. Han funderar väldigt mycket på livet och vad han ser och vad han känner. Och det är hög litterär kvalitet, skulle jag säga. Och den här händelsen som återkommer både i Lille prinsen och Kamrater på en irrande planet är att han vid ett tillfälle ska flyga genom Sahara, österut, bort mot Kairo och vidare. Men då får de något tekniskt fel eller soppatorsk, jag minns inte riktigt. Och de kraschar, han kraschar, han är ensam. Han kraschar i Sahara.
Oj.
Det är lite grann som i den här i Tintin-album, att man kraschar i Sahara, man är där och går omkring och tar på törsta ihjäl. Mm. Jag ser den här Tintin-bilderna framför mig nu. Och han håller verkligen på att törsta ihjäl. Han liksom försöker få fram dagg från på morgonen, så är det pyttelite dagg på vingarna liksom. Det försöker han liksom på något sätt leda av så han kan sörpla i sig då. Och han håller på att dö. Han hamnar nästan i någon sorts liksom koma där, och men till slut blir han upptäckt av några nomader.
Mm, okay.
Och räddad.
Wow, vilken story.
Det är jättehäftig story. Sen hans liv slutade med att han försvann under en flygning över Medelhavet.
Ja.
Och jag tror att man hittade hans flygplan först många decennier senare.
Ja, så ser man.
Ja,
så kan är det med i Lilla prinsen på boken?
Nej, alltså det är med den här kraschen i Sahara.
Ja, just det. Mm. Ja.
Det här senaste kan han inte skriva om, för då dog han ju.
Ja, just det.
Det gick inte.
Det är klart.
Ja. Okej, ska vi se. Ska jag ta någon bok till innan det är dags för dig? Kan vi ta... Ja. Jag har flera stycken att välja mellan, så jag har ibland svårt att göra ett urval. Men vi skulle väl kunna ta en av mina favoritförfattare som inte är så välkänd trots allt. Och det är Thomas Löfström. Thomas Löfström var också en väldigt mycket resenär. Han var krönikör i Vagabond de första åren, för att han hade skrivit flera böcker som Vägen till Kathmandu, Beskrivning av en österlandsfärd, en reportagebok. Han hade skrivit Transit, reseberättelser. Och han hade skrivit Liftare, en roman om lite som Birgitta Stenberg nu. Fast nu var det inte 50-tal längre, nu var det 60-tal och hippie-generationen. Och där var Thomas en av. Liftade runt i Europa helt enkelt. Och liksom Vägen till Kathmandu. Det följde på att lifta runt i Europa, så ville man ta sig landvägen till Indien och Nepal. Och det gjorde han också. Så han fick bli krönikör i Vagabond, och sen återkom han även som krönikör i Vagabond i slutet av 90-talet, början av 00-talet, ett tag. Och vi gav även ut hans kröniker på Vagabond faktiskt i bokform. Den finns inte att köpa från Vagabond tyvärr, inte i lager. Det här är ju då, vad blir det, 20 år sedan, drygt 20 år sedan. Men den finns nog på bibliotek.
Okej.
Okay. Om man söker på Thomas Löfström kan man hitta den. Och så framförallt hans andra böcker. Men han har en fantastisk, underbar inställning tycker jag till världen. Och han till skillnad från många andra reportageboksskribenter som, vad ska vi ta, Jan Myrdal, Folke Isaksson med flera på 60-talet. De beskrev liksom världen och de politiska, sociala förhållanden, och det var väl gott så. Men Thomas Löfström är en annan sorts reseförfattare. Han beskriver både vad han ser och upplever och också känner inåt vad han själv upplever.
Och det är bra.
Precis, ja. Så det blir mer skönlitterärt helt enkelt. Mm. Och det blir mer liksom personligt, och det blir mycket mer reselitteratur framförallt. Han är hela tiden fokus på mötet mellan resenären och världen, kan man säga. Så Thomas Löfström tycker jag man ska läsa. Hans sista bok, han gick tyvärr bort i cancer för ett par, tre år sedan. Han skrev 2015 en bok som heter Överbrygga, som är precis som Transit som jag nämnde. En samling, reportage och essäer som man kan läsa. Och då, att börja med någon av hans den här samlingar av resereportage och essäer tycker jag är väldigt bra. Transit från 1984 är min favorit. Det är en sån reportagesamling där han reser ut i massa olika länder i världen, men också i Sverige. Han har alltid haft den här, han hade sin hembygd i Skåne och han bodde väldigt mycket på Österlen, och han återkommer väldigt mycket till Skåne hela tiden. Och han har skrivit ett reportage i Transit som en favorit, en av mina favoriter, som heter Den skånska Orientexpressen. Där han sätter sig på rälsbussen, som man sa förr, alltså typ pendelregiontåget säger man väl idag, som går mellan Malmö och Ystad. Och så beskriver han det som en exotisk resa liksom in i en annan värld. Han beskriver vad han ser, vilka han möter och sådär. Som om man vore ute och åkte Transsibiriska järnvägen ungefär.
Ja, men sånt är ju så himla,
och det blir så bra.
Fint,
ja,
när man ser det exotiska i sin närort.
Eller hur? Och det kan väl verkligen vara någonting att ta sig an i dessa dagar. Mm. Där vi kanske inte kan resa så mycket. Eller inte bara kanske, vi kan inte. då kan man ju göra sådana här väldigt små utflykter på nära håll. Okej, Helle. Yes. Nu är det dags för dig.
Precis, jag har inte lika många böcker.
Nej, du har mer filmer sen.
Ja, precis. Där är min starka sida. Men jag har ju med en författerska som jag vet att både du och jag gillar. Jenny Diski.
Ja, absolut. En favorit till mig också.
Precis. Och den boken jag valde att prata om här är Den motvilliga resenären, som hon skrev. Som handlar om, vad ska man säga, hennes vilja att sitta still och egentligen inte göra det man tänker att man ska göra på resor. Att man ska ut och upptäcka och hela tiden vara aktiv och träffa andra människor och se saker. Utan hon vill mest bara åka någonstans och kanske sitta still och vara ensam och tänka. Men hon åker till Nya Zeeland på en bokmässa och flyttar ut till ett hus med en religiös familj. Hon är ju ateist. Och sen så flyttar hon ut på landsbygden i England och ska läsa massa böcker och tänka. Och sen till sist så åker hon till Sverige.
Just det.
På en reportageresa upp till Kiruna och ska träffa samerna.
Ah.
Och det är helt fantastiskt. Det är hur hon beskriver och hon resonerar. För hon likt... ja, men hon ser också det yttre, men sen så går hon alltid tillbaka till sig själv och resonerar och dissekerar sig själv och sina tankar och så här. Men kan man verkligen vandra och tänka? För då tittar jag bara på saker och vill veta vad de heter. Mm. Och det är ju inte att tänka, det är ju att undra vad saker heter.
Ja, just det. Hon funderar kring sådana saker.
Ja.
Men hon tänker ju väldigt mycket när hon reser, i den boken och i andra böcker också. Verkligen. Och som du säger, och man lär sig väldigt mycket också i hennes böcker om hennes egen, vad ska man säga, hennes psyke och hennes barndom framförallt.
Ja, hennes förflutna
kommer ju upp. Och det är väl också någonting, det har jag själv känt när man, jag har ridit kamel i öknen, alltså flera dagar, och jag har vandrat i berg och sådär. Och är det någonting man gör när man går där själv och vandrar eller rider, oavsett vad det är för djur man rider på, så börjar ju ofta tankarna vandra. Ofta tillbaka i kanske framtidsplanen, men också tillbaka i livet. Så det är verkligen kopplat till att förflytta sig, tycker jag. Att tänka på sitt förflutna.
Precis. Och jag tycker hon är så himla bra på att vara så hon är så brutal. Hon är så ärlig med saker och ting. Och hon skriver verkligen om att varför ska jag ut och promenera? Varför ska vi känna sån skuld om vi inte är ute och promenerar och är duktiga människor? Och så pratar hon om sitt överjag som... samhället har lagt på henne att så här fungerar en riktig frisk människa ungefär. Så det är så himla uppfriskande.
Ja, men Jenny Diski, och då tycker jag också man kan, jag kan lägga till då, jag tycker man ska läsa hennes vad heter den? Främling på tåg.
Ja, jag tror det.
Hon reser två varv runt USA med Amtrak.
Ja, och röker och tittar på främlingar och pratar med dem.
Framförallt röker.
Ja.
Och pratar med främlingar, precis, både och.
Där hon också har en känsla av att hon vill vara...
Hon
vill egentligen vara själv och ensam.
Ja, precis.
Och sen är hon bäst på att prata med människor och få fram deras karaktär. Exakt. Det är det som är så bra.
Och så möter hon ganska många, vad man kanske skulle kalla för losers, i de här rökupéerna på tågen. Vilket gör det hela spännande faktiskt, för att det är ju inte några exemplariska människor. Skulle du flyga runt i USA kanske skulle du möta liksom lite mer välbärgade, lite människor som är lite mer framåt och positiva. Här möter hon en del människor som har en del R, så att säga. Mm. Vilket också blir väldigt spännande.
Precis.
Att få möta.
Ja, men kolla upp henne. Jenny Diski. Mm. Det kan jag verkligen rekommendera. Min andra bok är All the Roads Are Open. Mm-hmm. Finns inte på svenska. Och den är skriven av Ann-Marie Schwarzenbach.
Ja, den här tyska resenären.
Hon är schweiziska.
Ja, schweiziska. Precis.
Hon skrev på tyska. Precis, hon är från en schweizisk... rik familj som hade väldigt starka band eller hejade på Hitler, kan man säga.
Mm.
Och hon var antifascist, öppet homosexuell och bar på ett livslångt morfinberoende som påverkade henne, både hennes relationer och det hon skrev om och det hon såg. I alla fall, hon är fantastisk och hon höll på att glömmas bort för att hennes familj valde att bränna alla hennes böcker och dagböcker och brev och allting efter att hon dog vid ung ålder.
Det där är Ja, precis. Det är märkligt. Jag har gjort efterforskningar en del andra kvinnliga resenärer. Mm. Och jag har stött på precis den grejen tidigare. Nu har jag glömt med vem det var. Men 1800-tal eller tidigt 1900-tal, kvinna som har levt ett annorlunda liv och rest och inte betett sig som familjen har velat. Och så har mamma, i det fallet som jag läste om, var det mamman som brände alla hennes brev.
Så var det i fallet här också. Jag tror det var familjen och hennes... Ja, men mamman var ju väldigt stark där att bestämma över henne. Men Ann-Marie Schwarzenbach, hon dog ju vid 34 års ålder, precis vid andra världskriget.
Mm.
Och hon skrev boken All the Roads Are Open som handlar om hennes bilresa till Afghanistan.
Just det.
Och tillsammans med amerikanskan Ella Mylart. Och de två kvinnorna reste de med bil hela vägen till Afghanistan. Och hon beskriver så himla vackert den här miljön, naturen, människorna som kanske, i alla fall för mig, var ganska nytt. Mm. Just den här delen av världen under den här tiden. Och hon möter ju människor som är så här, ja, men vad händer i världen nu då? Har ni en tidning? Och det här är ju precis innan andra världskrigets utbrott. Så det är väldigt en skör tid för människan och det är verkligen intressant att se det genom hennes ögon.
Ja, just det. Ja, vad spännande.
Mm,
den så, vill jag läsa.
Och då från Europa och Schweiz till Kina. Och en bok av Zhong Shang som heter Vilda svanar, tre döttrar av Kina. Precis som du berättade om det här med att följa flera generationer, så är ju den här boken en sådan. När man följer författaren Zhong Shang, hennes mormor och hennes mamma, och sen till slut författaren själv då. Så det är en självbiografisk bok om de här tre kvinnornas liv i Kina. Från att hennes mormor sålde som konkubin till en krigsherre och till att hennes mamma gick med i den kommunistiska rörelsen, och så dottern, författaren själv, hennes politiska motstånd kan man säga.
Man får vara med om det. Jag har inte läst den själv, men jag minns ju mina vänner läste den när jag var yngre och de berättade fascinerat om man får vara med om liksom alla Maos tokigheter från Stora språnget och kulturrevolutionen. Och
precis, man får ju följa den här familjen, ja, tar sig an alla de här historiska förändringarna som sker.
Man får lära sig väldigt mycket om Kina på vägen.
Precis, och vad det betyder för familjen och hur den splittras och hur den hittar tillbaka och allt möjligt. Och den här boken är ju förbjuden i Kina och hon, författaren, får ju bara åka tillbaka en gång om året och träffa sin släkt. Och hon får inte träffa några journalister eller sådär. Så ja, det är verkligen en bok värd att läsa. Och den är ju den man fastnar för den och man vill åka till Kina. Man vill uppleva den kulturen och de här människorna.
Mm. Ja, det är häftigt. Vilda svanar, den ska jag ta mig an vid tillfälle.
Min sista bok är ju av Elisabeth Hellsten.
Det är en ny bekantskap för mig.
Ja, precis. Hon kanske inte är författare i första taget, utan hon har jobbat med biståndsfrågor och skrev boken Utsänd, arbeta, leva och älska i krigets mitt. Och det handlar ju om hur hon har varit sjuksköterska i de palestinska flyktinglägrena i Beirut. Hon har varit volontär i Lima, och alltså i Limas kåkstäder. Hon har varit Sida-chef i Colombia och så har hon varit svensk diplomat i Bagdad.
Mm, mm.
Och jag tror hon åkte till Afghanistan 2011. Ja. Så det är ganska...
Nutida.
Mm, mm. Och alla resor är ju inte nöjesresor.
Nej.
Och här får man ju verkligen följa med runt hela världen och få en inblick i biståndsarbetet som kanske kan vara lite abstrakt för människor annars. Liksom, vad gör man som biståndsarbetare eller diplomat?
Då måste jag bara säga, för att de fördomar jag har då, jag tycker biståndsfrågor är väldigt spännande, men som en bok att läsa som nöje så låter det lite så här duktigt och tråkigt. Men eftersom du tar upp det nu så är, tycker inte du det?
Antar. Nej, jag gick in med den inställningen när jag skulle läsa den här, för då jobbade jag på en biståndstidning.
Ja.
Men jag kom ur den här boken och var helt, det är ju makalöst, för hon berättar så personligt hur hennes liv ser ut och vad hon jobbar med och hur det är att jobba med de här frågorna i de här länderna.
Mm.
Och samtidigt så får hon cancer, så hon kämpar ju med det och hon kämpar med kärlek och alla möjliga.
Hon tar med det också, de personliga sakerna.
Precis.
Ja, det låter, då blir jag lite mer sugen att läsa faktiskt. Ja, men, inte för att det var så tragiskt, utan mer för att det liksom blir en bredare bild så att säga.
Ja, nej, men jag tror att det här, den här boken är väldigt viktig att läsa, men det gör den inte tråkig.
Nej, det låter ju som en underbar kombo.
Mm.
Underbart. Det var dina böcker.
Det var mina böcker.
Ja.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då går vi över till filmer. Och nu kommer det vara lite omvänt. Jag kommer ha några få förslag och tips. Men sen kommer jag heller ha desto fler. Och jag tänkte jag skulle börja med en film som man kan hitta faktiskt i full längd på YouTube. För att filmen är äldre än 70 år så kan man ofta hitta dem där. Och då är det inte heller något upphovsrättsproblem. Vanligtvis i alla fall.
YouTube, okej.
Okay. Ja,
nu blir jag, vad har de för något?
Jo, men de har faktiskt en del liksom gamla filmer. Så man kan hitta nyare filmer på YouTube också som har lagts ut illegalt så att säga.
Ja, men man kan ju hyra också.
Det kan man också göra. Men vid ett tillfälle så ville jag se om Grand Budapest Hotel som jag hade sett på bio. Och jag befann mig liksom ute i världen och ville se den där och då. Och jag bara sökte och hittade den med spansk text på YouTube. Så någon i Spanien eller Sydamerika hade lagt ut den olovligt. Så, men nej, nu ska vi inte tipsa om sådana olagligheter, utan den här kan man se på YouTube helt lagligt. Och den heter Kort möte när den kom i Sverige 1945. Men den engelska titeln är Brief Encounter.
I'm an ordinary woman. I didn't think such violent things could happen to ordinary people.
Give us a kiss.
Well, do no such thing. The lady might see us.
Come on, a quick one across the bar.
Albert, stop it.
Come on, there's a lot.
Let go of me this minute.
There's a
Albert! Now look at me, Banbury's all over the floor.
Det är en film av David Lean som handlar om hemmafrun Laura som blir kär i läkaren Alec på en järnvägsstation någonstans i England. Det är väldigt mycket ånglok och liksom frustande ånglok och mörka perronger och väldigt mycket liksom tågromantik i det hela. Men de blir kära då och utspelar sig nästan helt och hållet på perronger och i stationsbyggnader och i tågkupéer helt enkelt. Och vad filmen egentligen handlar om, det är ju en kärlekshistoria, men det är ju då att den här Alec är läkare, hon är en hemmafru, de skulle egentligen aldrig mötts om det inte vore för den här järnvägen och järnvägsstationen där liksom olika människor från olika samhällsklasser och olika miljöer möttes av en slump. Mm. Och det var precis vad de gjorde då. Så någonstans i filmen så utbrister Laura liksom, herregud, vad är det som händer? Jag trodde jag var en vanlig kvinna och så händer det här mig. Och med händer menar hon plötsligt blir blixtförälskad i en annan man, vilket naturligtvis inte var socialt acceptabelt om man är gift. Och framförallt inte, ja, det har väl aldrig varit det, men det här är 40-tal i England. Okay. Ja. På stationen så utmanas helt enkelt det förutbestämda småborgerliga livet och det oförutsägbara mötet inträffar. Det är det den här filmen vill säga oss.
Okej, ja.
Så gillar jag filmer som inte innehåller nödvändigtvis mord också. Men då tar vi en film med mord bara för att uppväga det. Och då tänker jag på en annan tågfilm som handlar om ett mord. Och det är Främlingar på tåg, vilket Jenny Diske för övrigt med sin bok har allittererat med sin främling på ett tåg.
Okay,
det här heter Främlingar på tåg, plural. Det är en bok också av Patricia Highsmith som kom 1950 tror jag. Men den blev redan året därpå, 51, så blev den en film av ingen mindre än Alfred Hitchcock.
Two fellows meet, like you and I. No connection between them whatsoever. Each one has somebody that he'd like to get rid of. So, they swap murders.
Fantastic, isn't it? You didn't know when Bruno proposed this pact that he was serious. Dead serious.
Och, kort kan man väl säga att det är ett drama där också två människor som normalt inte skulle träffas i restaurangvagnen på ett tåg. Någonstans i USA på östkusten och den ena vill bli av med sin fru och den andra vill bli av med sin pappa. Och till slut så bestämmer de sig för att utbyta mord, för att om mannen skulle mörda sin fru och den andra mannen mörda sin pappa, då skulle folk runt omkring förstå, för det har funnits saker som inte har varit så bra där, vem det är som kanske har gjort det här. Så då mördar den ena ska mörda den andras fru så att säga och den andra mördar den andras pappa.
Okej, okay, ja.
Och de har ju som sagt ingen som helst connection.
Nej.
Förutom att de har mötts i en restaurangvagn. Så det finns ju noll för polisen att gå på när man börjar rota i det här. Det är deras mordiska plan.
Alltså det här med restaurangvagnar, ja, på tåg, precis. Är ju så himla.
Ja, ja, det är en häftig Hitchcock-film faktiskt, tycker jag. Den ska man se. Och sen kan vi ta en Hitchcock-film av bara farten, en till, som inte utspelar sig jättemycket på tåg, men ändå en del. Och den är från 1959 och heter I sista minuten på svenska, North by Northwest på engelska. Och det handlar om reklammannen Roger Thornhill som spelas av Cary Grant, som var en av mina favoritskådisar när jag var yngre. Han var ju också sån liksom väldigt mycket så här, tjusig, mörk Hollywoodskådis som var liksom känd för att han var en sån här, ja, tjusig man liksom. Men i alla fall den här Cary Grant då, han råkar ut för ett minst sagt olyckligt missförstånd och så jagas han över stort sett hela USA. Det är det som är resetemat i boken. Han liksom blir jagad över hela USA. Det är både mördarna och polisen jagar honom. Jag ska inte berätta varför, men det handlar om det missförståndet. Man tror att han är någon annan helt enkelt. Så alla är ute efter honom.
Älskar saker som baseras på missförstånd.
Ja, det är underbart. Och bland annat så är det ganska många scener som utspelas på det klassiska 20th Century Limited-tåget som går mellan New York och Chicago, som jag för övrigt åkte själv för prick ett år sedan. Numera heter det Lakeshore Limited. Ett direkttåg mellan New York, Pennsylvania Station och Union Station i Chicago. Den tycker jag man ska se, om man inte har sett. Nej. Innehåller också en oförglömlig flygplanscen för övrigt. Han blir jagad av ett besprutningsflygplan, en dubbeldäckare. Han springer i vete eller majsfälten. Och så kommer planet bakifrån. Liksom.
Ska bespruta honom.
Ja, ska bespruta honom, typ, eller döda honom, kort sagt.
Det låter som Mission Impossible-filmer.
Ja, men jätteväldigt snyggt filmad. Och så här, väl, ja, snyggt. Och jag är också väldigt förtjust liksom den kläderna och stilen från den tiden, 50-tal, 40-50-tal.
Mm.
Lite nostalgiker på det sättet. Jag ska avsluta med med en film som inte handlar om tåg utan om att vandra. Och då tänker jag på Wild från 2014 som handlar om en kvinna. Och bygger också på en roman. Eller en självupplevd roman kan man säga av Cheryl Strayed som handlar om hur hon själv levde. Hennes mamma dog, hon mådde väldigt dåligt, hon hamnade i väldigt många destruktiva förhållanden bland annat med en narkoman och hon började själv missbruka. Och till slut så tar hon sig ur det här helvetet och bestämmer sig för att vandra Pacific Crest Trail som är flera hundra mil från Mexikos gräns upp till Kanadas gräns längs Stilla havskusten, upp i Sierra Nevada och så vidare. För som en sorts terapeutisk vandring för att komma tillbaka till hitta sig själv igen efter att liksom den här, ja, de här traumorna. Men knarket och mamman som dör och allt det där. Och i filmen då, som där spelas då Cheryl Strayed av Reese Witherspoon. Kanske en duktig skådis tycker jag.
Ja, men favorit.
Ja, vad kul. Så hon skaffar sig liksom dyra vandringskängor och en fin ryggsäck som är alldeles för stor så hon får ramla baklänges. Lite humor där i början. Och så ger hon sig ut.
Okej, så det är ingen sån här tracker. Hon är helt, hon är kapabel och jätteduktig och...
Alltså, nej, alltså hon är inte någon sån här som liksom, ska man säga, övervinner allt möjligt omöjligt. Hon vandrar liksom. Hon gör saker som de flesta av oss...
Hon är ingen barnvandrare liksom.
Nej, hon är absolut inte. Hon är en total nybörjare.
Okej.
Så när hon ger sig ut så gör hon en massa misstag, får skavsår och sådär. Men
sånt tycker jag också är intressant.
Ja, den är häftig för den lyckas liksom göra spänning och viss dramatik. Och man håller intresset uppe trots att det inte sker några mord, kan jag avslöja. Det finns liksom ingen tydlig fiende. Det är lite hotfullt någon gång, men liksom det är ändå, ja, det handlar mer liksom om hennes, kan man säga, terapeutiska process som skildras genom att hon helt enkelt vandrar. Helt enkelt. Ja, men den är väldigt fin.
Ja, den har ju legat på min bucket list.
Ja, så absolut. Så både boken och filmen, men framförallt kanske filmen då, tänker jag. Wild från 2014 med Reese Witherspoon. Okej, Helle, nu är det din tur.
Ja, men jag tänkte börja med en annan film, men jag kan ta vidare det här och USA-temat här och stanna med Into the Wild. Into the Wild. 2007 kom den ut, som handlar, det är en sann historia som handlar om mönsterstudenten Christopher McCandless som gör klart skolan och plugget och beger sig ut i vildmarken, kan man säga. Han bränner sin bil och bränner sina pengar och ska leva lite spartanskt helt enkelt. Det är en väldigt politisk film som handlar om hur den här killen ser på samhället och det här materiella och att han vill liksom tillbaka till naturen.
Ja, just det. Det är ett sånt tema.
Ja, när den kom ut så backpackade jag runt i Nya Zeeland och mötte många, många backpackers, många killar i alla fall, som kände att de levde det här livet.
Ja.
Fast de hade ju kreditkort, pengar och pass.
Ja, just det. Det är mycket trevligare att leva det livet om man har det.
Ja, de var liksom inspirerade av filmen, men inte ut till fingerspetsarna.
Nej, jag förstår. Det här bygger väl också på en verklig händelse och en bok?
Precis, och en bok. Och filmmusiken av Eddie Vedder, som jag kanske känner till, sånger i Pearl Jam.
Nej, det har jag missat.
Ja, den sätter ju liksom tonen perfekt för den här filmen. Och det kanske, det kommer du höra flera gånger när jag pratar om filmer, att jag tycker att soundtrack är så himla viktigt. För man kan ju lyssna på soundtracket nu, cykla iväg här i Stockholm och tänka på filmen och tänka på den här naturen och hur han drar iväg till Alaska till slut och ska ut i naturen där och överleva.
Soundtracket hittar man, antar jag, på Spotify och liknande ställen.
Precis. Men se den och inspireras. Men en annan film då, så heter Porco Rosso.
Ja, den har jag sett. Den är underbart. Jag har sett den med barnen, men jag skulle absolut kunna se den utan barnen också.
Ja, det kan man ju verkligen. Jag har ju sett, det här är en film av Miyazaki, den japanska
animerad film kreatören. Förstås.
Precis, jag har sett alla hans filmer, förutom den här. Den här såg jag för några veckor sedan. För jag har tänkt hela tiden, hur intressant kan det vara att se en film om en gris som flyger?
Just det, han är som den här fransmannen Saint-Exupéry, kan man säga. Han flyger dubbeldäckare.
Ja, precis.
Fast han är en gris.
Ja, så filmen utspelar sig under första världskriget och den här före detta stridspiloten har ju blivit en prisjägare och han har för en en förbannelse har förvandlat honom till en gris. Och det är liksom lite oklart varför, men han själv säger att jag är hellre en gris än en fascist i filmen.
Oh, spännande. Ja. Och vi har en koppling till en bok jag pratade om nyss, Homeros Odysseen. Där blir ju de förvandlade till grisar också vid ett tillfälle, men sen blir de återförvandlade till människor av häxan Kirke.
Okej.
Gå i stian, säger hon. Och då blir de grisar. Det är någonting att bli förvandlad till gris. Det kanske är någonting mänskligt, hotfullt, läskigt som man har tänkt på länge.
Ja, men Miyazaki är ju väldigt känd för att göra många av hans karaktärer i starka flickor. Mm. Lite Astrid Lindgren med honom.
Ja, verkligen.
Och den här grisen, han är lite av en mansgris också.
Mm.
Under filmens lopp. Och han får hjälp av en tjej att reparera hans flygplan. Och det här är också jättevacker musik, inspirerad av Frankrike och Italien och Grekland och Balkan.
Precis, för det här filmen utspelar sig ju inte alls i Japan.
Nej, utan den utspelar sig ju i Europa. Första världskriget, Medelhavet.
Medelhavet kan man säga, precis. Jo, han har ju gjort fantastiska, jag tänker på Kikis expressbud också.
Ja, just
när
det.
Hon flyger över en sorts medeltida svensk stad.
Mm.
Visby kanske?
Inspirerad av Visby.
Ja.
Så den är också lite, man vet inte vart det utspelar sig.
Nej.
Kikis Express. Nej, det är inte häxan.
Nej, det är väl hans film är typiska. Han säger inte konkret vad det är för ställe. Det är inte de riktiga namnen.
Nej,
men man kan ju känna igen sig.
Så Porco Rosso är ju en av de första som, en av de enda där vart han verkligen är så här, det här är Medelhavet.
Mm, då säger han det.
Ja. Ja, den är jättebra. Ser den med barnen eller själv, det spelar ingen roll.
Nej, precis.
Och okej. Nästa film.
Ja.
Jag tror många har sett den här, men det är Amélie på Montmartre som kom ut 2001.
Do you know what these people have in common? This is Amélie. With the discovery of a simple childhood treasure, she begins a quest to fix other people's lives. And perhaps her own as well.
Mm. Jag har sett den, absolut. Jag har sett den. Jag har nog glömt lite. Det är ofta så med filmer att jag glömmer handlingen, men jag kommer ihåg stämningarna.
Ja.
Och så är det med den filmen. Jag kommer absolut ihåg stämningarna, men vad den handlar om. Det här.
Kan det vara tack vare musiken du kommer ihåg stämningen?
Kan vara så.
Ja, den är ju fantastisk.
Mm.
Och det handlar om en ung tjej som jobbar som servitris i Paris. Och är lite isolerad själv. Hon kommer från en lite knasig familj. Har lite knasigt förflutet. Och bestämmer sig en dag för att hjälpa andra att förbättra sitt liv. Och det är liksom, det är realism men med inslag av fantasi i den här filmen. Och som bakgrund har man ju Paris och Montmartre.
Mm.
Och hon går runt och cyklar och går ner till sin lokala mataffär och man får den här Paris-längtan verkligen när man ser den här filmen.
Och det är de här gatorna från Montmartre ner mot boulevarden där Moulin Rouge ligger.
Ja.
Som det utspelar sig.
Precis.
Jag har själv gått där och gått förbi baren, den här röda baren va, som där flera scener är inspelade.
Ja, när Café de Deux Moulins.
Ja, de två.
Min franska är ju hemskt.
Det är väl, jag kan inte så franska, men det lät bra. De två kvarnarna.
Ja.
Mm.
Just det där också, precis.
Mm.
Och den finns ju på Rue Lepic 15, om man är intresserad av att besöka.
Just det,
den
av gatorna, precis, en av gatorna från boulevarden, vad det nu heter, som går liksom upp, upp för kullen, upp mot Montmartre.
Upp mot Sacré-Cœur, typ.
Just, precis. Mm.
Nej, men den här filmen är absolut fantastisk. Och man får verkligen en känsla av att man vill åka till Paris direkt.
Åh, underbart. Jag får se om den och åka till Paris så fort de släpper på alla restriktioner.
Yes. Nästa film är faktiskt lite lika det här att man vill åka till en plats. Och soundtracket i den här filmen är gjord av samma person som gjorde för Amélie på Montmartre. Och det är Goodbye Lenin.
Just det.
Som utspelar sig i Berlin.
Ja, och med från den gamla DDR-tiden.
Ja, precis. Så man följer filmens huvudperson som heter Alexander Kärner som växer upp i DDR. Med sin mamma och sin stora syster. Och hans pappa har dragit till Västtyskland och lämnat familjen. Och efter det så blev mamman väldigt så här, partitrogen och så här. Ja. Men Och filmen handlar om att sonen då går på ett protest, på en demonstration när det börjar krackelera liksom i DDR-regimen. Och mamman ser sonen och kollapsar och hamnar i en koma. Så hon missar det som man kallar Die Wende, som handlar om den tyska återföreningen.
Just det.
Så när hon vaknar vet ju inte hon att Tyskland har enats och att hennes DDR som hon känner och känns så stark för har försvunnit.
Det är jättespännande, vilket bra tema.
Ja, och läkare...
Man har liksom missat en hel sån.
Ja. Precis, en så stor, och hon har ju sån enorm kärlek för DDR. Men och läkaren säger att hon får liksom inte få en sån här chock till, för då kommer hon dö. Så sonen gör allt i sin makt för att låtsas som att DDR liksom finns kvar.
Mm.
Så han drar tillbaka deras gamla möbler och han får ihop den här gamla scoutkåren och barn som ska komma in och sjunga gamla scoutsånger. Och det. Han försöker hitta gamla gurkor som har försvunnit från butikerna, för butikerna har tagit in allt från Västtyskland.
Mm.
Så det handlar om kärlek för sin mor,
ja,
men också om Tyskland och Berlin under den här tiden.
Just det. Om man vill uppleva lite av den där DDR-tiden själv, tänker jag, då jag bara komplettera med det. Om man är i Berlin kan man gå till Kulturbrauerei, Kulturbryggeriet i Prenzlauer Berg. Där finns det en Alltag in DDR, någonting sånt heter utställningen, som är alltså en vardagsutställning, en utställning om vardagen i DDR.
Okay.
Där man kan, så de här prylarna du pratar om.
Ja.
Så jag tror att väldigt många som berlinare som själv liksom har kanske växt upp i DDR går dit av nostalgiska skäl för att titta. Det var inte alltid så kul, men det finns nostalgi i allt. Liksom. Man kan drömma sig tillbaka och sådär.
Ja, verkligen.
Jag tyckte det var ett jättekul museum.
Det finns ju något hotell i Östberlin som är liksom från DDR-tiden med porträtt på politiker och möblemang.
Ja, just det.
Som överensstämmer med tidsepoken.
Ja.
Men den är verkligen, man skrattar och man gråter till den här filmen, och den är, och musiken är ju såklart som Amélie Montmartre är fantastisk.
Just det, det vill man se. Och jag längtar också, när du säger Berlin så börjar jag längta efter en tv-serie som kommer att komma tillbaka, hoppas jag. Den gick ju den på tv som heter Deutschland 83.
Mm-hmm.
Som handlar, det är en sorts tysk James Bond kan man säga. Om en östtysk spion, en ung kille, 20 år någonting bara drygt, som placeras som undercover-agent i Västtyskland 1983.
Okej, okay, det är värst, inte sett.
Nej, det värsta, den gick på SVT. Och sen så har man då i Tyskland spelat in, det har varit en supersuccé också i Tyskland. Spelat in Deutschland 86 och sen Deutschland 89, säsong 3.
Mm,
så jag väntar nu på de nya säsongerna. För att få se då. Och Deutschland 89 är naturligtvis ända fram till då så muren faller, helt enkelt. Och sen kan man ju inte göra något mer, för det är det temat, att det är liksom spionfilm. Det är James Bond, fast på tema Öst- och Västtyskland.
Okej, okay, ja. Intressant.
Rafflande. Ja, den får du kolla på.
Så, min näst sista film är Lost in Translation av Coppola.
Mm. Mm. Lite ledsam på något sätt.
Ja, det tycker jag. Jag älskar ju den.
Ja.
Och jag tittar på den när jag är lite ledsen och jag blir uppiggad.
Det handlar om att liksom känna sig utkastad och inte höra till och inte höra samman med där man är.
Precis. Filmen handlar ju om Bob Harris då, som en skådespelare från USA, spelad av Bill Murray, som åker till Tokyo och ska spela in en reklamfilm för whisky. Och han träffar Charlotte på hotellet, en annan amerikansk kvinna som har följt med sin man. Och de två möts och liksom möts i både sin förvirring av staden och att man inte förstår någonting, och att de också lite är lost men in i sitt liv lite. De vet inte egentligen vad de håller på med.
De är både lost på platsen där de är och i sina liv. Ja.
Precis.
Dubbelförlorade.
Ja, och så får man då följa dem, och man får följa det här galna Japan och Tokyo, men också det här stillsamma, man går till tempel och hur de här personerna kan försvinna i den här metropolen, men också hur de kan zoomas in och liksom när de träffas med varandra, och hur den här staden, hur Tokyo verkligen kan vara dubbel på på det sättet. Att man kan försvinna i den, men man kan också verkligen hitta sig själv.
Den där känslan har jag också upplevt. Jag har ju rest i mitt liv ganska mycket själv. Jag vet ju att du också har gjort på egen hand, alltså, utan ressällskap. Och det kan vara helt fantastiskt. Det blir väldiga vågdalar, alltså djupa bottnar och höga toppar. Ibland när det är som bäst man reser själv så är det bara totalt euforiskt. Man möter människor, man får kontakt, tycker jag. Men sen ibland kan jag, när man är i vågdalen då kan jag ibland få känslan att jag går helt själv i en stad. Och så inser jag att alla människor runt omkring mig, de har ett sammanhang. En är på väg till sin fru, en till sin man, en till sina barn, en till sin älskare, en till sin älskarinna, en till sin mormor och farmor. Och här går jag. Och jag känner ingen och jag är liksom inte på väg till någon som väntar på mig.
Nej.
Och det kan bli en sån känsla av stor tragik.
Precis. Ja.
Sen träffar man alltid någon.
Ja.
Så småningom, någon människa på något café. Och sen så går det där över.
Mm.
Men innan dess kan det vara ganska jobbigt.
Ja, men den här filmen fick ju mig verkligen känna att jag ville. För att även om dialogen är ju spot on hela tiden. Det är väldigt så här sparsam dialog. Och de här temana som vi pratar om, ensamhet och isolering eller känner sig borta så här, de är alla väldigt bra och regin är bra, men stjärnan i den här filmen är ju Tokyo.
Mm.
Det var ju därför jag åkte till Tokyo när jag såg det, efter att jag sett den här filmen.
Så den lockade dig så mycket, helt enkelt, miljön?
Precis, och den här baren där vart väldigt mycket utspelar sig på hotellet, den kan man ju besöka. Och de har jazzkvällar liksom, när man kan sitta där och...
Är det Lost in Translation-kvällar då? Eller vad?
Nej, de har ju vanliga jazzkvällar helt enkelt.
Ja.
Men det är Hyatt Hotel i Shinjuku.
Ja, en del av Tokyo.
Ja, och då kan man sitta där och titta ut över den här metropolen och alla blinkande ljus. Och,
och känna sig liten och obetydlig.
Eller verkligen att man är med om någonting.
Ja, okej. Okay. Ja, precis. Häftigt.
Ja, men...
Det var ditt sista.
Ja, men absolut. Jag hade ett sista.
Ja.
Men jag bara nämner det kort.
Ja, men ja, absolut. Jag vill höra det till.
Det är bara en film som heter Call Me By Your Name som kom ut 2017 som får en att verkligen akut vilja åka till Italien. Det handlar om en amerikansk-italiensk familj som bor i en vacker villa på den italienska landsbygden. De är väldigt intellektuella, pratar många språk och liksom citerar gamla klassiker. Lite, så här, lite pretto ibland.
Mm.
Men... Och så handlar det om den här sonens kärleksaffär till pappans kollega, en äldre man som kommer och jobbar i Italien. Och så den homosexuell kärleksaffär i eller kärleksaffär, kärleks ett möte. Och liksom deras tid i Italien, och det är väldigt vackert filmat.
Mm.
Och man verkligen kan känna liksom med nakna fötterna under så här, på golvet, på stengolvet, och värmen som vibrerar i luften och den italienska liksom landsbygden.
Det är lustigt att säga att det liksom, de hade en intellektuell tradition, för Italien om något land i Medelhavet har verkligen stått för det här, alltså att borgerligheten älskade att åka dit på 1800-talet redan och till och med 1700-talet. På grund av liksom antikens skatter och allting, så jag tror att och sen har det liksom levts kvar det här att väldigt många alltså, borgerliga och intellektuella har liksom haft en förkärlek just för Italien.
Mm.
Och det har gjorts väldigt många filmer på det här temat.
Precis.
Man säga. Jag såg en på tv nyligen som heter Teme Mussolini med de här Judi Dench och de andra de här damerna i den generationen. Alltså den brittiska skådespelareliten. De här som är ganska gamla nu.
Ja.
Helt fantastisk film. Det handlar om några damer på 30-talet i Italien som bor där och lever ett överklassliv, kan man säga. När Mussolini så att säga kriget börjar helt enkelt och de blir liksom fängslade. Men den är också en bra tips.
Men precis. Ja, nej, men det är verkligen...
Men call you by my name.
Call me by your name.
Your name, så var det.
Precis.
Den har inte fått en svensk titel.
Nej, jag tror inte det.
Men förr översatte man ju som då på 40-talet det här med kort möte. På den tiden översatte man ju alla titlar.
Ja.
Så någon gång på, vad var det? 80-90-talet tror jag, så slutade man med det. Nu översätter man ibland.
Ja.
Men oftast inte faktiskt.
Om man kanske hittar en bra översättning så kanske man kör.
Ja, det var ju alltid diskussioner med översättningarna förr. Det var, när jag var ung på 80-talet så till exempel postmannen ringer alltid två gånger. Ringer aldrig två gånger. Postman always, alltid. The postman always rings twice. Med Jack Nicholson. Och så översätter man den rakt av, ordagrant, till postmannen ringer alltid två gånger. Vilket är helt oförståeligt. För okay. Det är ett ordspråk som betyder ungefär en olycka kommer aldrig ensam.
Nej.
Där översättaren har gjort ett dåligt jobb.
Mm.
Det kommer att vara en stor diskussion om den usla översättningen av titeln där.
Ja.
Men okej, okay, det ska man se. Vad kul!
Ja, det var mina filmtips.
Ja, nu har vi jättemycket, eller rätt sagt, ni har väldigt många filmer och böcker att utforska i er hemma tillvaro. När det här spelas in så är det nämligen så att fortfarande råder runt om Europa karantän. Det gör det inte i Sverige, men vi har massa reserestriktioner och fortfarande avråder UD från alla utrikesresor till hela världen. Det ska vara fram till 15 juni. Ni som lyssnar på det här senare kan ju se tillbaka på den tiden och tänka att ja, herregud, vilken tid det var. Men vi befinner oss fortfarande mitt i den. Ni har lyssnat på en podd från Vagabond, Resor med Vagabond heter poddserien. Ni kan hitta fler avsnitt på till exempel Acast, hemsidan Acast. Och då söker man på Acast Resor med Vagabond så får man upp hela katalogen. Man kan också söka i Spotify på Resor på Vagabond, får man också upp hela katalogen. Och 8-10 andra liknande sådana här poddappar kan ni hitta den i. Så lyssna gärna, det finns många spännande poddar vi har spelat in tidigare. Jag och Helle till exempel har tidigare, som sitter mitt emot mig, vi har tidigare spelat in en podd om att lyfta.
Yes, det har
ja.
Vi.
Ja, denna sysselsättning som inte direkt är på modet längre, men borde vara det tycker vi.
Ja.
Det kan man lyssna på. Sen finns det också, på tal om filmen The Wild, så finns det en podd med en svensk kvinna som har vandrat precis Pacific Crest Trail. Bara för några år sedan. Den spelade vi in nyligen. Finns också att lyssna på om man vill följa med ut på Pacific Crest Trail på riktigt. Tack för att ni lyssnade och välkommen tillbaka. Vi är tillbaka om 2 veckor med ett nytt avsnitt. Vad det kommer att handla om har vi ännu inte bestämt. Men någonting spännande, någonting som handlar om hur det är där ute i världen utanför hemmet, kan jag lova att ni får höra. Tack. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.